Timmen är slagen av Linda Ståhl. Tisdag 13 december. 1. Lucia nattlinnet låg i en skrynklig hög på tvättstugegolvet. Ulrika Palm plockade upp det och synade fläckarna av intorkad jordgubbsaft. Hon borde slänga in nattlinnet i tvättmaskinen på en gång för att få det rent, men orkade inte köra en tvätt nu. Och vad spelade det egentligen för roll om saftfläckarna inte gick bort? Linnet skulle ändå vara för kort för Molly nästa år. Och sparade hon det till dess att Jack hade längden inne, skulle han förmodligen vilja vara tomte eller pepparkaka. Fastän han bara var 3 år var tendensen tydlig. Hennes yngsta ville alltid göra tvärt emot. Som nu. Illvrålet dånade genom huset. Hur Molly lyckats somna var en gåta, men så var hon också van vid hans olåt. Dessutom hade hennes dag varit full av aktiviteter med Lucia-firande på både skolan och ett närliggande äldreboende. Det var en fin tradition att tredjeklassare från skolorna runt om i Höllviken och Ljunghusen lussade för ortens äldre. Protestskriken från Jacks rum gick upp en oktav och Ulrika kastade ifrån sig Lucia-nattlinnet som flaxade likt ett spöke genom luften innan det sjönk ihop i en trött hög på golvet. Hon drog båda händerna över ansiktet och pressade ihop över och underkäken så att tänderna gnisslade. Klockan hade hunnit bli 8:30 på kvällen och det skulle ta henne minst ett par timmar att beta av alla mejl som hunnit trilla in sedan hon lämnade kontoret. Tidigt förstås, för att först hinna hämta Jack på förskolan och därefter Molly hos en kompis innan klockan blev för mycket. Ulrika gjorde sitt bästa för att mota undan stressen som allt oftare pyrde inombords. Med locket på skulle elden hindras från att flamma upp ordentligt. Så sent som igår hade en bilist tutat på henne när hon blivit stillastående vid ett rödljus även efter att det slagit om till grönt. Det hade blivit korslutning i hjärnan som inte förstått vad de olika färgerna i trafiksignalen betydde. Varningstecknen fanns där, men hon valde att strunta i dem. Hon hade fullt upp som det var och skulle inte mäkta med ytterligare en livsparameter. Definitivt inte ett sammanbrott. Ulrika och Kristoffer hade varit 2 om att skaffa barn och hon hade tagit för givet att de också skulle vara 2 som tog hand om dem. Gemensamt. Inte att hon ensam skulle ha fullt ansvar för dem varannan vecka, vilket var vad skilsmässan resulterat i. Sen flera år tillbaka hade hennes före detta man egen låda inom finsnickeri med många stamkunder här nere på Näset. Och de hade såväl lust som förmåga att betala dyrt för vad som på Kristoffers hemsida kallades haute-menuiserie, vilket skulle vara finsnickeriets motsvarighet till modevärldens haute couture. Ulrika hade varit streben som Kristoffer lätt överseende åt under åren då hon kämpat med att starta upp sitt företag och hitta investerare. När hennes affärsidé till slut slog igenom med dunder och brak och tog alla ensamma och kärlekstörstande svenskar med storm gick Kristoffer från att vara den försörjande maken till att bli den som tjänade betydligt mindre än sin fru. Något som stack honom i ögonen trots att de var höginkomsttagare båda 2. Skilsmässan hade till slut blåst upp som en oundviklig sandstorm och blästrat varenda löpsedel. Media hade vältrat sig i denna ödets ironi eftersom Ulrika blivit romantiken och lyckliga förhållanden personifierad efter att ha lanserat landets mest populära relationsapp. Så här 1 år efter skilsmässan var Ulrika ensamstående, medan Kristoffer träffat en ny förmåga. Det hade gått fort. Ändå hade hon inte blivit överraskad. Hennes exman var inte typen som klarade av att vara ensam. Hans nya sambo, Miranda Jackson, eller Mirre som hon kallades, jobbade som lärare och tjänade garanterat mindre än han. Det fanns stunder då Ulrika ångrade skilsmässan. Inte för att hon ville...